433 poäng under en säsong. Det är rekordet för antalet anfallspoäng av en spelare i elitserien i volleyboll. Rekordet innehas av en riktig sporthusets bekanting. Idag är hon en av världens främsta spelare. Då spelade hon i Ängelholm och vi pratar förstås då om Isabelle Haak.
Ah, Bella som gästat sporthuset två gånger under det senaste året faktiskt. Framförallt får man säga avsnitt 404.
Ja, det var väl då som du tog mig och åkte till Lund, va?
Mm.
Och besökte henne när hon var tillsammans med svenska landslaget. Som hon ju har lyft till Europatopp till och med.
En stor idrottare verkligen med stor ödmjukhet. Och vi tar ett kliv från volleyboll till basket. Och 433 som 43 stycken trepoängare. Det är rekordet i en och samma match i den amerikanska proffsligan NBA. Matchen spelades mellan Golden State och New Orleans för några år sedan.
Och med på samma tema, 433 som fyra stycken NBA-spelare som spelat i nummer 33. Det ger en imponerande lista på några av sportens största. Kareem, Abdul-Jabbar, Larry Bird, Scottie Pippen och Patrick Ewing. Vilket gäng.
4-3-3, ett av fotbollens mest använda spelsystem ju. Nederländerna, Ajax, Barcelona, Liverpool. Exempel på lag som tjusar eller tjusat oss med detta spelsystem som kom fram i början av 1970-talet.
433 är postnumret till Partille, en stark idrottskommun med handbollsgiganten Sävehof och världens största ungdomsturnering i handboll. Från Partille kommer också en rad ikoniska fotbollsspelare. Bertil Bebben Johansson, Torbjörn Nilsson och Kim Källström. Partille!
Och här finns också med lite kuriosa touch då ett dominant lag inom svensk landhockey.
Vi kan också snacka faktiskt om trollkarlar, Wizards. Partille Wizards innebandy är där också.
Just det.
1433 minuter är utvisningsrekordet för en enskild spelare i svenska hockeyligan, som ju tidigare hette elitserien då.
Buse.
Ja, det innehas av Andreas Jämtin. Två gånger svensk mästare med HV71 och dessutom världsmästare med Tre Kronor på hemmaplan 2013.
Vilka framgångar. Hur var det egentligen med det här? Man vinner inga matcher i utvisningsbåset.
Nej, men man får medalj i alla fall. Av ädlaste valör. I sporthuset har vi inga utvisade. Det är fullt manskap på planen även så här i mellandagarna.
I det här avsnittet 433.
Med Lasse Granqvist.
Och Tommy Åström. Vårt sista avsnitt. Ja, 2023 alltså. Vi är såklart tillbaka på andra sidan nyår då vi går in på vårt nionde sporthuset år. Lite senare ska vi ropa upp Jens Fjällström från Umeå där han haft sitt julfirande för att summera sportåret tillsammans med honom och blicka framåt mot nästa. Dessförinnan till Örebro och en annan färgstark tv-expert. Men först är det Gustav Berg och du och jag, Lasse.
Och eftersom det är mellandagar så måste vi ju faktiskt inleda med en riktig klassiker.
Bandy.
Ja, det kan vi göra i och för sig. Får jag komma med en egen liten hälsning då?
Ja,
jag har sagt det förut i sporthuset.
Det är ju din gamla grej där.
Ja, men på Radiosporten under varje annan dag jul under hela 90-talet, alltså från 1990 till 1999. Det är ju inte så väldigt lång tid i ett historiskt perspektiv, men det är ändå 10 år. Så var det ju samma gäng. Anders Sten, som då var resultatringen, han blev ju sedermera redaktionssekreterare på Radiosporten och gått i pension. Bengt Skött, som ju tillbringade stor del av juldagen för att ta sig hem ifrån sitt julfirande i Orsa tillbaka till Stockholm för att köra det här andra julsportextrat där jag också var involverad. Och så delade Bengt och jag på att höras och Anders Sten såg till att det vi sa var korrekt.
Ja, det var trevliga, det var väldigt trevligt. Jag vet, ni gick ju ofta på bio efteråt också.
Ja,
var det inte ofta Bondfilmer?
Om vi kunde så var det en Bondfilm vi hittade, så gick vi och käka också. Det var.
Men när det gäller banden, jag har ingen jätte... Jag måste bara säga det. Det är ju häftigt med de här... De väljer ju derbyliknande tillställningar på annandagarna. Och jag såg att Edsbyn mötte Bollnäs i byn. Och Bollnäs är riktigt bra nu. De vann med 6-1 i den där matchen, den här annandagen. Vad det gäller herrmatcher, det är både dam- och herrmatcher i de här annandagsbandytillställningarna.
Mitt gäng är Broberg. Mm. Och det har varit skadefyllt där.
Nej, du har väl koll på dem?
Ja, bra. Klart jag gör. Men jag håller tummarna för att bandyn får tillbaka en internationell konkurrens också, sådana bitar. Det finns ju en hel del utmaningar för bandyn, men det var inte det jag tänkte på när det var klassiker här, utan det är faktiskt någonting som vi har hållit på med och tittat och följt möjligtvis ända sedan 70-talet, men det handlar ju om junior-VM i hockey.
Mm, och hemmaplan och allt i Göteborg, i Frölundaborg, men framförallt Skandinavium, som vi ska kärleksbomba passande nog den arenan nästa vecka, så det passar extremt bra. Utsåld alla Sveriges matcher i princip i alla fall, och apropå det här att turneringen avgörs varje år sedan slutet av 70-talet, så noterbart är ju också att Sverige har vunnit turneringen vid bara två tillfällen. Men skön premiärseger nu. Se hur långt det kan leda för juniorkronorna. 6-0 mot ett i och för sig ganska ihåligt Lettland. Och skönt för målvakten Hugo Hävelid att hålla nollan om inte annat.
Det har ju varit lite frågetecken för målvaktsspelet inför den här turneringen ju.
Inga direkt svar här. Lettland var lite för svaga offensivt, men skönt att hålla nollan.
Massa mål i powerplay. Det var ju tufft. Efter bara 20-25 sekunder fick ju Sverige ett matchstraff på sig. 5 minuter, ful crosschecking ut, 5 minuter matchstraff. Och börja matchen på det sättet är ju lite tufft. Men det räddade de ut. Hade 2-0 efter första perioden och vann smidigt och enkelt med bra powerplay.
Ja, och nu är det Tyskland som gäller denna torsdag när podden kommer ut. Och imorgon fredag, dagen efter att den här podden kommer ut, då är det Kanada. Och sen är det Finland på nyårsafton. Och sen kommer slutspelet på andra sidan nyår. 2 januari är det kvartsfinalet. Vi återkommer till det i vårt nästa avsnitt. Men jag måste säga det också, apropå powerplay som du sa, Lasse, här. Att två bra formationer i numerärt överläge. Och att man direkt får det att lossna där. Och jag tittade en hel del och jag tyckte att den här formationen med Djurgårdstrion, jag kallar den så, även om Noah Östlund numera spelar i Växjö.
Det är ett fasligt tjat om att de här tre killarna lirar i Djurgården.
Ja, men de är ändå skolade.
Som lirar i Växjö, Örebro och
Färjestad.
Men
hela deras juniorskolning, i alla fall övre juniorerna, har ju varit i Djurgården. Och alla tre gick i första rundan i draften förra säsongen.
Alltså Noah Östlund, numera Växjö. Jonathan Lekkerimäki, numera Örebro. Och Liam Ögren, numera Färjestad.
Och den sistnämnda kapten. Riktiga ledaregenskaper visar han upp. Och han var ju även kapten när de vann J18-VM för ett par år sedan. Den här årgången. Och sen dessutom ska vi inte glömma bort, apropå powerplay, den bästa målskytten i hela svenska hockeyligan i numerärt överläge. Alltså Skellefteåbacken Axel Sandin Pelika, född 2005. Ja. Han har gjort flest mål i numerärt överläge i hela serien. Ja. Och här inledde han direkt också med att spela bra i powerplay och ligga bakom ett av mål.
Det är risk att han sticker redan till nästa år. Va? Men då är han inte, annars får han vara med.
20, men jag tror alltså
05-erna får ju vara med nästa år också.
Nu kommer du säga att vi kan inte dra för stora växlar match mot Lettland. Men jag tror att USA, Kanada, Finland, de stora nationerna, de får se upp, även de, mot Sverige med att dra på sig utvisningar. För det här ser riktigt bra ut, det här spelet numera överläge.
Nu ska man inte dra för stora.
Jo.
Sporthuset. 433.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Får jag flagga för en grej? När vi säger dagen efter att vi kommer ut med det här poddavsnittet, fredag den 29, fredag kväll 19.30, kanske till och med 19.40 matchstart, då kommer Sverige möta Kanada i junior-VM.
Jag sa just det.
Ja, jag vet det, men det är en grej till. Det är nämligen så att då kommer Svenska ishockeyförbundet att hylla Henrik Lundqvist, som ju har stora framgångar med Frölunda sen tidigare. Det är väl en och annan göteborgare som går på hockey där, kan man tänka sig. Men han är invald i Svenska ishockeyförbundets Hall of Fame. Och det kommer att vara en särskild ceremoni för Henrik Lundqvist som är på plats. Och då har Göteborgs publiken chans att hylla honom. Jag tror att det kommer.
Har det här framgått ordentligt eller?
Jag säger det ju nu.
Jo, men jag menar för grejen att jag har nämligen biljetter till den här.
Oj!
Jag ska dit.
Oj, ska du
dit? Och jag känner inte till att det här ska ske.
Sälj dem på. Nej, du ska inte sälja dem. Du ska gå dit och titta. Och du
jag ska dit i Göteborg och se matchen.
Ja visst, det kommer en ceremoni för Henrik Lundqvist inför matchen. Och jag kan tänka mig att det kommer att bli en ganska salt atmosfär inne i arenan faktiskt. Men det här blir ju speciellt just i och med att vi kan tro att Henrik Lundqvist är ganska stor där i Frölunda. Huruvida Joel är där eller inte kan jag inte svara på. Men du, kan vi inte, eller vi måste snacka om, jag såg den bara fladdra förbi i mitt sociala medieflöde. Men när man fick se den i repris, en sån sanslös passning av Mika Zibanejad i New York Rangers.
DeAndre Miller, tape to tape Zibanejad, niftily across the line, rink wide hoping for Kreider. He'll put it behind the net. Zibanejad, a one touch, backdoor, score! Wheeler, what a play by Mika Zibanejad! You cannot one touch a pass prettier than that, and Wheeler deposits it for an early Ranger lead.
Playing with Kreider and Zibanejad, Bob, you're right here. Watch this play by Zibanejad behind the net. The rim comes around, he angles his stick here, he knows Wheeler's here.
You cannot one touch pass prettier than that.
Nej, men han har den ju här, kommentatorn, och det är ganska bra gjort. Alltså det är så här,
att det går ju fort.
Det kommer alltså från utanför teckningscirkeln till vänster i offensiv zon, för er som inte har sett det här. Så går den ganska hårt längs sargen, längs listen där mer eller mindre, va? Och då är Zibanejad med fart bakom kassen. Och han vinklar klubbladet bara och låter pucken studsa på klubbladet som om det vore en av vallarna i Trevallars karamboll. Och så bara puff, rakt ut. Och det är i... med en perfekt touch, pucken ligger perfekt på isen, den har perfekt hastighet och är perfekt hård för den här killen som tar emot en Wheeler, som gör målet. Han håller ju på att missa, han missar ju skottet mer eller mindre totalt, men målvakten är så oerhört förvånad över det här utvecklingen, han måste ju titta på reprisen.
Och Wheelers garv är obetalbart efteråt.
Ja visst, han tänkte, vad i jösse namn var det för passning, men detta är briljans. Det är briljant, och jag tror jag skrev det till dig också i meddelandet, att wow.
Ja, och jag tycker det är spännande med Mikas karriär. Undrar om det ofta är så, jag vet inte.
Apropå JVM 2012, var ju han som avgjorde i förlängningen.
Ja, senaste gången Sverige vann, ja.
Mot Ryssland som då
men,
kunde
vara. Men apropå hur han var då, framförallt en målskytt. Och i början av sin NHL-karriär. Men en förskjutning på senare, och gick in och tittade här. De två senaste säsongerna, hans två första säsonger med över 50 assist under en och samma säsong. Han är på väg mot det nu också. Mm. Fler assist än mål. Det vill säga han dras åt det hållet. Och Rangers går ju riktigt bra. Det är bara Vancouver Canucks som har tagit fler poäng av alla NHL-lag.
Det är så, ja. Ja.
Och tänk om... jag tänker på den här paraden 1994. Ja. De gick, det var väl...
Vancouver?
Ja, men det var väl vid Broadway, tror jag, framförallt de bilder som jag får framför mig. Ja. När de går den här paraden då. Efter att de vann Stanley Cup med Mark Messier som kapten i spetsen.
Mot Vancouver.
Det kan ju bli 30-årsjubileum om de skulle lyckas med det. Rangers har inte vunnit Stanley Cup så många gånger.
1994. Den finalserien följde jag faktiskt på plats i Nordamerika, dock inte i arenorna utan på TV. Mm. För att då var vi där för att bevaka Sverige i det kommande världsmästerskapet i fotboll som var där. Det var två grejer vi tittade på. Det var NHL-hockey och den här ständigt pågående jakten av den vita Ford Broncon efter O.J. Simpson
som
på
du har motorvägarna. Ja. Mm. Vi kan väl göra så att vi kopplar upp familjen Zibanejad.
Jaha, nu. Happy New Year! Var är de?
En bit in i januari. Aha. Inte nu.
Nej, jag fattar.
Nej, och Irma är ju som nybliven mamma också jättepeppad på att komma tillbaka i våra fotbollssändningar i TV och kommer vara med i premiären igen i slutet av mars när vi drar igång på Max.
Alltså inte sport, på Max?
Mm.
Nu TV-branschen är ju i gungning. Ja. Men det var en nyhet för mig att ni blir en hamburgerkedja, eller?
Ja, det är en herrans massa olika sammanslagningar som kommer leda till att appen där man ser allsvenskan i framöver kommer heta Max.
Okej, okay. Det finns ju ett givet hamburgersamarbete att ta där. Sen ska vi säga det, eftersom vi ändå både du och jag kommer från public service, ska vi säga att det finns ju fler hamburgermärken om det är så.
Ja.
Och när du säger att vi ser fram emot att Irma börjar jobba för oss igen, så är det ju inte Sporthuset som sänder. Nej. På Max, utan det är Discovery som ska heta Max och sända allsvensk fotboll.
Och en annan idé TV-gänget, oavsett om vi ska sälja hamburgare eller prata TV så småningom, ska vi koppla upp nu.
Ja, vad härligt.
Ja.
Super Daryl Gurney.
Ja, men välkommen tillbaka till Sporthuset, Alexander Axén.
Tack så hemskt mycket. Det är jättekul att vara tillbaka, och att ni sprider darten är jag så jävla glad över.
Ja, sen vill ju vi veta, du har ju varit över till London, Alexandra Palace, vi berättade ju det tidigare.
Ska vi kalla det Alexander Palace med tanke på Axén?
Ja, just det, med Axén Palace, ja just det, så blandar vi inte ihop det. Men du har varit där i alla fall och njutit av det som är fullständigt maximalt häftigt. Och du har ju varit med förra år och berättat om detta, och nu åker du tillbaka igen. Hur var det i år jämfört med i fjol?
Ja, men tänker att det aldrig kan toppas, men det kan det faktiskt. Det blir bara bättre och bättre. Man blir hemmastad, man lär sig grejer. Och vi har lärt känna folk nu som gör att vi hamnade på Players Lounge till och med. Vilket är egentligen helt omöjligt. Så att då är det, om ni kan tänka er, 6 stora bord, såna här runda bord. Där varje spelare då har sin familj och släkt och grejer sittande. Sen är det bakom, bredvid baren är där de kastar in. Och där får bara kastaren då och en till gå in. Så det var omöjligt för oss. Men vi gick ju dit och ställde oss och tittade på glasen i baren. Så vi såg ju när de såg och kasta in där borta. Men sen satt man ju också med de här då. Så att det var ytterligare ett steg, kan man säga. Men mitt stora mission det här året, det var ju att ta en bild med min stora idol, Gavin Price. Som gjorde att jag var spiknykter och verkligen gick in för det där. Och fick ta min bild. Så nu kan jag dö, känner jag.
Men det är väl, är det veckans avsnittsbild på sporthuset?
Det måste låna det vara.
Ja, jag kan skicka den, för det är ju, den tittar på varje dag.
Men du vet, nu är det väl så att du och övriga här från Dartpodden som håller på med detta, ni har väl blivit så pass poppis där i ögonen utav de andra som ni har snackat med och lärt känna och så vidare. Så ni är väl redan nu är väl ni en viktig del av detta, för deras del, tänker jag.
Ja, vi har ju en liten annan stil, kan man säga, än de andra journalisterna. Jag har ju en kompis med Håkan Arvidsson som på skoltyska säger till Hempel, kan jag ta en fråga på tyska, varpå han blir jätteglad och skiner på att säga ja, och han säger I just kidding, jag är från Dartpodden i Sverige, och sen kör engelska, och det bara bryter ut fullständigt skrattanfall rakt av med alla journalister som är där och allting. Så att vi gör det på ett lite annat sätt, men spelarna gillar oss verkligen, de vi har träffat, så är det ju. Och det var extra kul att följt Kevin Dodds, som är holländare men bor i Sverige, pratar jättebra svenska. Och vårt svenskhopp nu, Jeffrey de Graaf, som har gått vidare nu 2 omgångar och ska spela igen nu då.
Men Jeffrey de Graaf är alltså svensk, men har ju också holländsk bakgrund. Och Kevin Dodds, han är holländare, men ja, du får reda ut där.
Ja, vi hoppas att han ska bli svensk då. Man har bott i ett land tillräckligt länge och valt att spela där, så kan man alltså bli svensk. Och det där Jeffrey har blivit, och vi hoppas ju att Kevin ska göra det också.
Jeffrey requires 16. I tell you what a defiant attempt to stay in the match. Double 8. But it's over now. And Jeffrey de Graaf ends Jose de Souza's dreams of a world title this year. He hadn't won a match at Ali Pali before this year, de Graaf.
Starkt tryck i Ali Pali också för Jeffrey de Graaf. Genombrott där, och kul att ni fick uppleva honom på plats där också. Alik och gänget i Dartpodden, svensk kometen med nederländskt ursprung, alltså vunnit sina 2 inledande matcher. Hans match i den 3:e omgången, eller det som vi också kan kalla för 16-delsfinalen i turneringen, avgörs efter den här inspelningen. Men som jag har förstått på dig, Alex, så tuffar det till sig rejält nu vad det gäller motståndet.
Ja, han möter Rob Cross, en engelsman som första gången han var med i VM vann alltihopa. Slog bland annat då den största spelaren någonsin om alla tider, Phil Taylor, The Power som han kallas. Han är en liten outsider till årets VM faktiskt, så att det var en tuff lottning för honom. Ingenting är omöjligt, men jag säger ändå att nu börjar vi komma in i tävlingen när det blir, man spelar med set, alltså först i 4. Och då brukar det bli så att de bättre spelarna hinner rätta till eventuella misstag än när man har först i 3 bara. Kan du göra ett misstag och så är du illa ute, men på 4 blir det lite tuffare. Jag hoppas jag har fel, men jag tror att det blir övermäktigt faktiskt.
Och man bygger på det här med antal set, va, framöver?
Ja, börja med först i 3, sen blir det först i 4, först i 5, först i 6 i semi och först i 7 i finalen då.
Så att, ja, det är snillrikt gjort, måste jag säga, för det blir liksom skarpare och skarpare och skarpare.
Exakt.
Så du ska verkligen, verkligen trycka igenom. I början går det med en överraskning kanske, men sen ska du trycka fram den som verkligen är bäst. Men du, Alec, jämfört med i fjol, vad ser du för nytt på dart, den internationella darthimlen, om jag uttrycker mig på det sättet? Vilken spaning kan du göra kring innehållet i tävlingen, eller aktiva som tävlar, eller är det något nytt?
Jag skulle säga att det har blivit mycket jämnare. Det är klart att de sex bästa är jäkligt bra, de är kvar såklart. Men de som är från 8 och neråt till säg 40, där kan faktiskt gå lite hur som helst. Och det har det gjort nu också. De två stora som åkte ut först är James Wade och Peter Wright, är ju sådana spelare som normalt liksom var runt kvartsfinal oavsett hur de kastade. Men idag åker de ut med huvud före. Och det är liksom en otrolig utveckling på darten tycker jag. Att det är så himla många bra, och det är roligt att se också olika vägar man kan gå, för allt handlar ju om räkning och hur man då gör allt för att komma till sin favoritdubbel som är då dubbel 20 eller dubbel 18 eller dubbel 16, och att man tänker på olika sätt. Jag tycker att det är utväxling på hur man kastar, alltså hur man gör, men också såklart på pilarna har ju hänt jättemycket sedan förr i tiden.
Och det var ju nio darter, det var ju så han vann förra året i finalen, Michael Smith, eller hur? En utav tidernas finaler, va?
Ja, det är det ju definitivt, och det är framförallt tidernas lägg. Det går aldrig att toppa det. Det kan bara bli lika, som man brukar säga. Båda kastarna gör sex perfekta pilar och så går man in på den avgörande, och han sätter trippel 20, trippel 19, och sen så är han ett par millimeter över dubbel 12, och det blir ju liksom det närmaste man kan komma egentligen. Så folk hinner nästan inte andas ut förrän Michael Smith gör samma då, men sätter den på dubbel 12. Så att det går liksom inte. Och Wayne Mardell då, som är expert på Sky Sport, han skriker I can't speak, I can't speak, för han är helt förstörd.
Michael may miss and Michael may hit. They're both on nines. They're both on a nine. This is insane. Come on now.
Wow, the world championship final. Michael van Gerwen is on a
Det är mycket med det där, liksom, vad spelare går igång på, vad publik går igång på, och framförallt vad kommentering går igång på. Och det jag gillar med Sky Sport är att de har fyra, fem riktigt olika typer av kommentering. Vilket gör att jag gillar det, för att Wayne Mardell kan vara både ankare och expert bredvid en som heter Stuart Pike, som jag älskar. Han har så skön röst. Men att man kan gå både och där, och jag gillar den blandningen.
Apropå stora profiler, du har redan nämnt honom.
Scotland's two-time World Cup champion and a two-time champion of the world! Let's get this party started! Snake Boy, Peter!
Vilket sant som ett party.
Ja.
Peter Wright, alltså vilken profil. Han ser, man får lite så här känslan av så här Hulk Hogan och wrestling, ja. När han kliver in då.
Ja, men det är alltså han har en gång att gå längs genom hela publikhavet, ska man säga, för er som inte har sett det här klippet. Och det kan vad är bredden på det? Det kanske är 2,5 meter eller någonting sånt liknande, bredden i den där gången. Han har med sig två stadiga säkerhetsmänniskor också, ja, klädda helt i svart, va? Men han går ju verkligen till publiken på vägen fram. Ni vet, high five och det är liksom hälsa med näven och sådär. Alltså han klipper inte till någon. Men alltså det är och rakt igenom all publiken. Det är verkligen suveräna bilder. Och hög stämning.
Så enormt publik tillvänt. Så om innan du...
Var stod du någonstans, Alec? Berätta, i förhållande till vad han går in, bara så vi fattar.
Det beror på, om vi har bordsbiljetter, då står man till höger, alltså mot scenen. Då står man efter den sidan. Har man mediebiljetter eller VIP-biljetter, då är man på vänster sida. Så familjen står alltid längst ner till vänster. Så när de går igenom så avslutar de med att de går till vänster och kramar om sina kompisar och kanske frun och sådär.
Just det.
Så att det är den vägen. Och sen så går de upp på scenen igen då.
Och har du rullians där, så det är de två som kastar som får sina familjemedlemmar närmast. Och sen ut med dem och in med nästa.
Stenhård vakt kan jag säga, som jag lärde känna där. Fick plussa jävligt mycket för honom. Men stenhård på vem som sitter var och sådär. Så att när Gervin Price kastade så fick jag sitta 3 tomma stolar ifrån hans fru. Inte en millimeter närmare, sa han bara. Nej. Och det är bara för att det är du som du får sitta 3 stolar ifrån. Annars hade du suttit 6 ifrån, sa han. Så garvade han bara.
Strålande, nästa år är det 2, vet du.
Ja, jag lovar dig,
du kommer kunna surra med honom lite ytterligare. Han måste hålla på något fotbollslag också i League One eller något sånt där.
Avsnitt 382 när du var med senast för ett år sedan.
382,
gå gärna tillbaka och lyssna där, för där finns det mycket god saker kring det här. Men vi ska fylla på med mer nu också. Men då är du ända framme där, va, när Daniel Larsson var med. Ända framme och kör en high five.
Ja, då stod jag längst ut till höger och han såg inte mig först. Han var ju hos sina kompisar och vänner på vänster sida. Men sen ska han bara gå över lite snabbast till höger, så stod jag där. Så då var han lite så här förvånad och jag var ju bra i form, så kan man säga. Så att vi möttes i ett litet high five fast hårt och kör nu liksom så där. Så att det var intressant att se det från den sidan faktiskt.
Men Peter Wright, han har ju varit efter den här walk-on som han hade här, och så har det varit mycket snack om honom på sociala medier. Då skickade jag ut till dig entusiastiskt: kolla här Alec! Och du skrev bara: skönt att han är utslagen, Wright.
Ja, alltså det där är en liten vattendela kille, för att det som är viktigt idag är att man ska ha mörka byxor och svarta skor. Han har ju allt annat än mörka byxor. Det är ju hans fru som är hans manager, som dels gör den här tuppkammen, målar också den här då, han kanske för snakebite, som är då ormhuvudet på sidan av mohikanen, kan man säga. Plus att han dansar ju på ett speciellt sätt. Han är ju som en krabba när han springer från sida till sida. Och det där, det har inte riktigt bitit hos mig, så kan man säga. Så jag var inte jätteledsen när han åkte ut. Men det är en karaktär som har varit bra för darten. För att om det är någon som inte kan speciellt mycket om dart, så får jag nästan alltid höra om han i alla fall. Att man kommer ihåg hur man har sett han. Så på ett sätt är väl det bra.
Men du, vi pratade ju en hel del förra gången du var med 382an där om de största profilerna. Men apropå favorit walk-on och sådär, som bjuder på det största artisteriet, när det blir som mest drag i Alexandra, eller Alexander om vi kallar det så, Palace. Vilka är det som du tycker?
Ja, men Michael van Gerwen är ju alltid liksom, gillar ju honom. Det är en White Stripe-melodin som man går in till, och man sjunger då hans namn i den. Det är ju svårt att sjunga, men den här: oh, Michael van Gerwen.
It's time to meet the player. The winner of 148 PDC titles worldwide, a 6-time Premier League champion, and a 3-time champion of the world, Mighty Michael van
Då blir allting grönt i rummet, för att han är ju grön då. Vi kallar ju han för grodan i vår podd. Han är ju alltid populär. Men någon som är riktigt, riktigt sådär, som man inte tänker på, det är Espinel, som går in till låt där alla sjunger när låten är slut. Vilket gör så här att man går alltid in i sin ranking. Så är den som är rankad lägst, alltså som är bäst, den går alltid in som nummer 2. Går han in före, så dör det där ut lite, för det kommer en ny låt. Men när han går in som sist, det är det bland det största gåshud jag har haft i mitt liv.
Time to meet the ass.
Grejen är ju att när jag var där då förra året, när den gjordes, jag hade sån ståpäls alltså så länge, för att Det slutade aldrig. De bara sjöng och sjöng och han bara fortsatte veva. Kom igen, högre, högre, vet så här. Så det bara dånade liksom. Så att... Men det man kan säga, grabbar, när man är där, det är att om det är två spelare som publiken inte riktigt vet, liksom ingen speciell känsla för, så blir det alltid övertag till den som har bäst låt. Så det är mycket viktigare än vad man tror liksom. Alltså att gå in till, det är många som går in med hårdrockslåtar och sånt nu, och det märker man, det flyger lite över huvudet, speciellt i England. Tyskland tror jag skulle funka bättre, men inte just i England, och det är svårt att byta hela tiden, men att man liksom gör de grejerna, att man tänker till lite där. Det är, de som har Oasis, de som har lite så här lättsjungade engelskt trallvänligt, de får lite publiken över på sin sida i beige matcher.
När det gäller alla som vill titta på det här mästerskapet nu, det håller på fram till 3 januari. Och det går ju på, vad kan man se det i svensk tv?
Viaplay är det som har det. Jag har ju varit på våra chefer Tommy länge att vi ska ta över
det. Ja, de bara garvade bort det alltså.
Ja,
det...
alltså de verkar inte förstå. Det är det som är problemet, och det blir lite så här tyvärr fortfarande.
Det är ofta
att
darten... det som är problemet, ja.
Ja, exakt. Men att darten blir så här sommarstugegrej liksom, att man står med de här makttavlorna som är ett in till bullen och man ska kasta på det och hur svårt kan det vara och så där. Men när man lär sig och sätter sig in i det så förstår man att det här är någonting på gång, och är man, har man näst flest tittare på Sky Sport i England, då fattar man att det här är någonting som är på väg att bli riktigt, riktigt stort.
Men om man tar bara en liten snabb grundkurs från din sida till personer som aldrig har tittat på dart. Vad behöver du framförallt, om du ska ge dem en liten grundkurs nu, vad är viktigt att veta? Menar, du kan ju det här in på cellnivå, men liksom grunderna för att du ska få behållning av och kunna se de här matcherna.
Mm, då är det så att just den här på VM så pratar man om set. Annars pratar man om lägg. Det betyder att man kanske kör först till 6 lägg. Då ska man vinna 6 gånger. Man börjar på 501, man måste gå ner till 0. Och för att gå ner till 0 så måste man gå ut på yttre ringkanten. Där kallas det för att det är dubbelt på den siffran du har. Så har du 40 just kvar, då kastar du på yttre ringen på 20, då har du 40. Och då har du gått ner på 0 och då är du färdig liksom. Och man kan också gå ut på röda bullen när man har 50 kvar. Men koncentrera dig på 501 ner till 0. I det här VM:et så går man till set, och då betyder det att man måste vinna 3 lägg för att få 1 set, vilket gör det väldigt speciellt. Det är 2 tävlingar om året som är så här för att det ska vara lite speciellt. Vilket gör att du kan förlora egentligen med 3-0 och så vinna med 3-2, förlora med 3-0, vinna med 3-2 och vinna med 3-2 och ha förlorat, alltså tagit mindre lägg än den andra motståndaren, men du har tagit rätt lägg så att säga, så att du har vunnit set. Ja. Men det som är viktigt att tänka på då är att man går från 501.
Jo, men det är ju som game och set i tennis. Mm.
Exakt. Alltså, exakt.
Du vinner med 6-4-0, 6-6-4, det blir samma.
Mm. Ja. Mm. Ja. Och att folk har då olika favoritutgångar som det heter då. Att om du går på dubbel 20 så betyder att om du kommer på insidan där, då betyder att du har 20 kvar. Då kan du gå på dubbel 10. Kommer du på insidan där, då är du fortfarande dubbel 5. Så det är liksom uträknat att du har 3 chanser, vilket gör att det är bra. Du har också 16 och 8 som ligger precis bredvid varandra. Därför är 16 mest populär om du tar bland de 20 bästa spelarna, så de allra flesta på 16. Sen är det några som har börjat på 18 nu också. Men då har du det problemet att du kommer på insidan på 9 sen. Då måste du offra en pil för att komma ut så att säga. Men det är liksom en tanke på hur man ska tänka när man ska liksom sätta upp det för hur du vill sätta upp till din bästa grej då.
Du behöver alltså 26 då som breakfast man om du ska ta dig ut, eller hur?
Ja, det är ett problem att jag kommer nästan inte ner till att jag får skjuta på dubbel, för alla har gått ut och gått hem och släckt lokalen innan jag är nere liksom. Så jag står där själv i mörkret och undrar hur mycket det blir 26 minus 26 minus 26, och så får jag hålla på så där nere.
Ja, men bra, då har vi lite grunder, men vi måste ju se ihop lite saker tillsammans här också. Det kom ju ett meddelande till mig, du ska vara speaker Tommy här i slutet av mars.
Ja, men exakt, ja, det är en fin...
Jag tittar i kalendern, det här måste jag lösa på något sätt.
Ja, exakt, ja precis. Men det hade varit kul om vi kunde åka dit ihop.
Verkligen.
Men berätta, Alec, ni arrangerar alltså en darttävling i Göteborg. Berätta, vad är på gång?
Ja, det heter Swedish Dart Festival och går i Eriksdalshallen, och vi är väl en liten del av det. Det är inte vi är inte huvudaktionen, men vi är en liten del av det. Vi har fått dit och lyssna nu. Det här är faktiskt helt otroligt. Vi får alltså dit Luke Litter, 16-åringen som har tagit hela dartvärlden med storm, kan man säga. Han har ju gått vidare nu. Publiken sjunger ju, du ska tillbaka till skolan imorgon typ, vilket han stod och skrattade åt efteråt sen. 16-årig supertalang. Det är de som har på med dart i 30-40 år säger det har aldrig funnits den här talangen. Det har aldrig funnits. Han är 16 år. Han ser inte ut att vara 16, han ser äldre ut. De har till och med gått så här långt nu att i och med att han fortfarande växer så slipar man skorna efter hur mycket han växer för att det ska få samma höjd hela tiden. Så vi är på den nivån nu. Alltså så. Otroligt bra. Han kommer till den här tävlingen.
Han kommer.
Vi har också Rasma som är från Lettland som också har gått jättebra den här turneringen. Han ska ju alltså spela mot Marcus Smith i nästa omgång. Också en otroligt karismatisk...
Alltså mot den regerande mästaren.
Ja, exakt. Så han kommer. Och sen har vi då Chris Duby, han som håller på Newcastle, Lasse, där du, jag vet att du har fått ett uppkärlek på fotbollen. Han är riktig Newcastle-supporter. Han kommer också, har också gått långt. Och sen har vi då Wayne Mardell som är på Sky Sport expertkommentatorn. Han ska vara med och kasta. Och sen, det viktigaste...
Var han som tappade luften i att kommentera...
Ja, exakt. Ja. I can't speak, som man sa. Sen har vi The Voice, Russ Bray. Han som ni känner igen som skriker 180 som man tror att rösten ska gå sönder varje gång.
Exakt, ja.
Han dyker också upp. Och det går in 1000 personer och vi har sålt 500 redan nu och jag tycker att vi inte ens har tagit i. Så att vill man vara med på det här så måste man gå in och boka Bricks fort för att det går åt som bara den. Och i och med att jag hade tänkt att ni skulle vara där, ni kan ju tänka själva, göra podd, prata lite med de här Luke Litter och grabbarna som kommer bli världsmästare. Och sen så ska jag försöka dra ihop någon form av fotbollsdart också. Alltså darttävling mellan de fyra Göteborgslagarna. Med lite profiler där. Så att, jag tror att det blir en superkväll faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Men sa du inte Eriksdalshallen? Då blev jag lite lugnare, för den ligger ju i Stockholm. Jag tänkte, det här blir lugnt. Men,
närmare alla.
Den heter Eriksbergshallen, va?
Ja, förlåt.
Eriksberg. Det är på Hisingen, det.
Ja.
Jag litar på dig, Tommy, hela tiden att du ska in och rätta mig, som du alltid
att
gör.
Att jag kommer till rätt hall.
Det vore ju rörigt om Hallik åkte till Eriksdalshallen i Stockholm och så var det Eriksbergshallen.
Då är det lite som när jag kastar till 26 när alla har gått hem. Liksom. Jag känner mig hemma då.
Står Eriksdalshallen.
Ja, men det gäller att sticka ut lite, va? Det är ingen
snack om... dröm att vara speaker på det här. Jag kör ju mycket fridrott speaker, men då måste man ju hålla igen lite, va, för fridrott
är
här. Nej,
här
är bara att köra.
Ja.
Sporthuset 433.
Låt oss hålla kontakten via sociala medier, exempelvis Twitter eller X, Instagram, Facebook, och ni kan skriva till oss via kontaktformuläret på vår hemsida sporthusetpodcast.se. Introtack denna mellandagsvecka till, det var ni som nådde starten den här gången. Erik Dahlberg, Axel Havell, Andy Törnqvist, Martin Pålsson, Torbjörn Johansson, Jörgen Eksvärd, Rickard Ljung. Och så har vi fått flera inskick här om ett intressant fotbollsbesked som också kan komma att påverka flera andra världsporter. Passar bra att ta upp det när också du är här, Alexander Axén, med din passion för både nationell och internationell idrott. Det handlar om den EU-dom som... Sporthuset Bekantingen och europeiska hockeyklubbarnas direktör Simon Semberg skriver till oss så här om: de som hävdade att Bosmandomen på 90-talet skulle förstöra fotbollen säger troligen nu att den här EU-domen också kommer att förstöra sporten. Men det är tvärtom. Alla mår bra av konkurrens.
Och nu kom nästa steg, kan man säga, av en revolutionerande dom. När de som försökte starta Superligan i fotboll, Real Madrid, Barcelona och bla 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 och så vidare, stoppades utav UEFA och hotades med tuffa sanktioner. De skulle inte få vara med i nationella ligaspel, de skulle inte få vara med i UEFAs turneringar, de skulle inte få vara med i landslagsfotboll och så vidare. Då överklagades detta. Samma advokat som drev ärendet Bosman. Det kom något primärt utlåtande för något år sedan ifrån någon instans inom EU som sa att men det där gjorde nog UEFA okej att göra. Och den här advokaten sa stopp och belägg. Nu tittar vi nog på det här en gång till. Och så kom domen här just före jul, torsdag 21 december, som säger att det finns ingen möjlighet att utdela sanktioner. För det är inte så att UEFA i Europa, då, Europeiska fotbollförbundet, äger ensamrätt på att arrangera fotbollstävlingar professionellt. Så är det inte. Det kan vem som helst göra. Och därför så diskuteras det ju nu om vad kommer att hända nu. Kommer det att bli en superliga i alla fall? Och hur ska den internationella fotbollen anpassa sig till detta beslut?
de främsta till att det här ska bli genomföras, det är för mig Barcelona, Real Madrid och lite de här lagarna som aldrig kommer komma upp i Premier Leagues pengar trots att de är bland de största. Och de tror jag känner att de är på väg att tappa fotfäste, att folk väljer inte Barcelona. Man väljer Bournemouth istället för att man får mer pengar och det är mer intresse runt Premier League. Det tror jag att de har ett jätteproblem med. Och därför gör de allt de kan nu för att hitta på någonting som skulle göra att Premier League slås i bitar.
Mm. Och det var intressant också om att titta på förslaget som där A22 heter, de här sammanslutningen utav klubbar som planerar den här superligan.
Vad är A22? Jag har aldrig fattat. Vad heter de A22?
Nej, jag vet inte. Men då är det i alla fall ett upplägg som skulle innebära dels en herr- och en damturnering. Och det skulle vara uppdelat i så här Star League, Gold League, Blue League, 16 klubbar i Star League. Men det som var lite intressant också apropå tv-rättigheter, det är att det talas om ungefär som de har gjort också på damsidan i Champions League, att det ska ligga fritt. Att det helt enkelt ska vara reklambaserat, så det ska ligga fritt, att man inte egentligen behöver pröjsa som användare. I dessa tider när folk har ganska många dyra streamingabonnemang så ska det då kunna vara att man helt enkelt ska kunna se det här på YouTube.
Jag tror de tar alla chanser att med saudiska ligan också... De måste göra någonting nu, för de håller på att bli frånsprungna en del av de här lagarna. Och jag tror att liksom, det fattar ju alla att fritt är ju aldrig fritt, utan det kommer ju vara reklam och sådana saker som till slut gör saker så att man får in de pengarna ändå. Men jag tror liksom att det har blivit, alltså Premier League är för starka för de andra ligorna. Och hur kommer man åt det? Då var det Saudi som har börjat ta upp kampen, och då gör att de här lagarna kommer ännu längre ifrån. Sen kan man ju tycka då att i Spanien, det är två lag som kan vinna, kanske tre, Atletico Madrid. I Tyskland är det två lag som brukar vinna, som kan vinna, om man säger så. Att jag förstår lite att intresset för de ligorna döjer ut lite mer. Det är ju trots allt så att det är lite tuffare i England, trots att Manchester City vinner som alltid, men det är ändå lite hårdare där och det stora lag och sådär. Jag tror liksom att man är orolig för vart fotbollen är på väg. Är den på väg att bli ointressant? Hur många tittar på Champions League egentligen ända fram till kvartsfinalerna? Hur ska man göra för att få liksom att det blir intressanta matcher hela tiden? Men att bara åka och möta stora lag hela tiden, det kan vara fotbollens död, tror jag. Liksom. Att man börjar tänka sen att det där tar stopp. Att du inte blir sugen på att titta på Real Madrid mot Manchester United, säger vi. Det var då ett exempel, men ni fattar. Vart tar man vägen då? Så jag tror att man är jätte illa ute om man försöker sätta ihop någon liga här faktiskt.
Mm. Men du sa fotbollens död, sa du inte det, Alec? Det är starka ord. Fotbollen lever ju alltid vidare. Den tar sig nya vägar.
Jag tror faktiskt inte det, Tommy. Jag börjar märka mer och mer att folk pratar mindre och mindre om de andra ligorna. I Sverige har ju Allsvenskan blivit så otroligt stark, och det är nästan bara prata om Allsvenskan. Jag hör inte prata om... Det är inte så många som bryr sig om landslaget. Det går dåligt och alla skiter i det. Och Champions League, det är bara kul när kvartsfinalerna framåt. För det är massa sådana här... det blir 5-0 när de vinner vissa lag och sådär typ. Alltså att folk börjar bli lite så här hängiga. Och jag tycker det låter oroväckande faktiskt. Bara som en liten sån här grej så... Det är klart att vi inte kunde slita oss från att åka till Millwall Huddersfield en lördag eftermiddag när vi var på darten. Och det är ju liksom för mig, där är ju fotbollen som fotbollen ska vara fortfarande. Det luktar fotboll, det är fotboll. Så att jag är lite orolig för att supporter kan säga att det är nog nu.
Den vinkeln du har, Alec, är ju den svenska vinkeln, ska jag säga, i mångt och mycket. Även om noten finns på andra ställen. Men jag ska säga det att Sverige har ju en oerhört stark fotbollsallsvenska som bygger på en supporterkultur som är stark. Som ju är liksom, man går ju på matcherna för inramningens skull, för tifoaktiviteternas skull och för sångens skull och så. Jag ska säga det, på Champions League-matcherna, jag har varit ute och gjort, det har varit fullsatt varje gång. Och det har varit ett himla drag också, ska jag påstå, på flera
inte
ställen.
Inte minst på St. James's Park.
St. James's Park, Newcastle är ett exempel, Bayern München är ett annat och så vidare. Liksom, så att det finns där. Och jag tror att den svenska vinkeln utav det är ju att Sverige går ju en egen väg här. Det är ju lite alienation. Varfrågan är ju Sverige helt emot exempelvis, och den bygger nästan en liten extra styrka för den svenska ligan och det svenska konceptet. Och inramningen är ju, övriga länder i Europa tittar ju med stora ögon på svenska ligan. Det kan vara så här när den är rankad så lågt, fotbollsinnehållet är så svagt, men inramningen är fullständigt fenomenal, va? Så att jag tror att för fotbollens utvecklings skull och vart vi är på väg om fotbollen ska dö eller inte, det är svårt att avgöra på frågan om Superligan. Därför att det är fullt möjligt att Real Madrid supportrar hellre spelar oftare mot Barcelona, mot Bayern München och mot de engelska stora lagen och så vidare. Och de italienska också för den sakens skull. Och liksom tycker jag att det är häftigt och det är bra att det blir så. Så slipper Real Madrid möta de här ultima gängen som de tycker. De fyller ju i och för sig Santiago Bernabeu även då.
Jag tänker på priset också. Man ska gå på en Premier League-match idag så ligger det på 3 500 ungefär.
Det är otroliga pengar.
Det är sjukt det är alltså. Så går du på en championship, då kommer du undan med mellan 300 och 500 utan problem. Liksom. Ja. För fina arenor och fin uppmärksamhet. Alltså på allt sånt här sånt. Det är så jag menar. Och sen St. James's Park, Newcastle, alltså de kan ju rulla ut en boll bara så blir det fullt där borta. Men de har ju varit väldigt hårda på att £60, det ska det kosta på Champions League. Och jag gillar den tanken jättemycket.
Ja. Ja. Tack för dina tankar, Alec, både kring fotboll och dart i detta avsnitt. Innan vi släpper in Jens från Umeå som står på tur här så börjar man ju undra, vad tycker du är roligast nu då? Dart eller fotboll?
Ja, det har blivit svårare och svårare att svara på vad som jag tycker är roligast, fotboll eller dart, så kan man säga. Men när det är VM, då är det något speciellt och det är runt jul och man har varit där. Och så man har en speciell känsla till det, måste jag säga ändå. Sen är det klart att jag missar inte Southamptons matcher och sådana saker. Men just här och nu så är darten absolut prioriterat.
Vi står på randen till nyårsfirandet. Gott slut, gott nytt år, Alexander Axén. Och god tittning då på all dramatik som väntar runt hörnet.
Ja, gott nytt år grabbar. Som sagt, ni gör ju en otroligt bra podd för alla idrotter ska ju sägas. Men framförallt har ni hjälpt till att sprida darten. Så det är vi evigt tacksamma.
Jag ska slipa på dartspikeriet också.
Ja, gör det. Ja. Tommy the big voice igen. Ja, tack så mycket.
Vi hörs och ses snart. Tack. Alexander Axén.
Ja, hejdå. Det är bra. Tja.
Sporthuset 433.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi se, har jag fått igång min inspelning här? Jag hoppas det i varje fall.
Ja,
där är du.
Fjällström. Där är han. Hej.
Hej. Jens. Välkommen ombord. Hur är läget?
Bara bra, tack. Snöigt och härligt uppe i Umeå.
Ska vi göra så att vi passar på nu och göra en liten personlig bild av sportåret 2023, eller sporthuset året 2023 kanske, och även blicka framåt. Ni vet ju vad jag ser mest fram emot 2024. Det är ju som alltid när det är ett OS-år. Vadå?
Vem som ska tända facklan?
Vem tänder elden?
Men först, låt oss se tillbaka på året som gått. Och jag vill bara först skicka en hälsning till alla ni där ute som hör av er till oss varje vecka via vår hemsida sportusupodcast.se, våra sociala medier, det är Facebook, det är Twitter, det är Instagram, med oerhört mycket uppmuntrande kommentarer. Det har ju varit så sedan augusti 2015. Ni är en del av det vi gör, eller hur? Vi får ju så mycket uppslag, så mycket respons, så mycket input, så mycket kärlek, ibland kritik, men alltid nästan konstruktiv kritik som gör oss förhoppningsvis vassare. Och det har varit så mycket av den varan också det här året. Jag tänker också på de här träffarna vi har haft med... Ja, men vi har ju haft radiosportträffar, Lasse. Ett par stycken. som har varit väldigt uppskattade.
Mycket.
Nej, men alltså, det är ju härligt. Mats Strandberg lovat att återkomma till oss. Mm. Det ska vi komma ihåg. Vi träffade ju Lasse Kink och Robert Pärlskog inför Radiosportens 80-talsredaktion i Stockholms lördagsföreställning där. Det var ju en middag som Björn Fagerlind...
I våras,
ja. Exakt. Som Björn Fagerlind och Jens Torgraven tog initiativ till. Och vi hade med Lasse Kink och Robert Pärlskog i ett försnack där i anrik miljö.
Mm. Och sen var det ju Burman och Dagge.
Det är det mest omtalade avsnittet nästintill, va?
Ja, och även om du aldrig jobbar på Radiosporten igen, så visst känns det som att man är en i gänget när man är med, när man lyssnar på de här killarna.
Ja, nej, men det skapar ju en sån otroligt gemytlig atmosfär och så inkluderande i det de gör. Och det är sån stämning. Man vill ha dem i sitt rum, och de har ju funnits i ens vardagsrum och allrum i väldigt många hem, i och med att Radiosporten ofta är någonting som står på som ett härligt sällskap i alla tider.
Nej, men att vi trivs ihop. Mm. Att vi gör det tillsammans. Det är inte liksom vem som gör matchen, utan det är ju hela grejen. Sportextra är ju liksom för oss alla. Jag minns det som ni går. Det skulle vara tre.
Jag minns det som ni går. Hallå.
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 Hallå, ja.
Hallå.
Hallå, jag telefonväkteri i Radiosporten imorgon onsdag inför Sverige Costa Rica. Men Mikael Pettersson ska nu försöka få sin andra men mer orutinerade häst Gunnar Brink i låt ska vara on the brink i VM-form.
20 till 20. I det här 10 laget här flera andra 5 favoritländer, så det här blir häftigt i Sportextra.
Tack. VM-siffror i ishockeyn, färdigspelade matcher. Sovjet-Polen slutade hela 12-1. Västtyskland-Kanada 2-8. USA, Tjeckoslovakien 4-5. Nu händer det saker här, jag ber om ursäkt. Ursäkta mig. Radiosporten, Roger Burman.
Det var bättre förr.
Nej, fegis. Ja. Det var inte alls det.
Jo då.
Ja, nej.
Så jag.
Nej.
Jo, exakt på pricken. En minut börjar nu.
Och det var sporten med Roger Burman.
Hur många av er har gjort undervattensrugby?
Nej, den har, man... har vi kärleksbombat här under vattnet? Ja, det har vi säkert gjort. Ja.
Pers och till Johansson.
Nej, hur, då låter det så här. Då satt man ju på botten med någon luftslang. Och sen fanns det en mick i den här cyklopet, eller vad man ska kalla det för. Så ungefär så här låter.
Jag kommer att simma det här. Han åt korgen. Han bråkar lite, men... Ja, där är det nog mål.
Ungefär så.
Ja. Ja, det finns så mycket som helst att ösa ur Burmans och Malmqvist digra arkiv. Vi kommer ihåg vad Dagge sa det sista innan han sa hej då till oss. Det var ju utanför sändning, Lasse.
Nu ses vi inte igen.
Nej, faktiskt tvärtom. Han sa så här, vi kommer gärna tillbaka.
Ja, vad härligt. Men så ska man ju tänka på det också, att när vi lyssnar på det här och vi hör folks reaktioner, så blir man ju mycket glad. Men det är ju för dig och mig i alla fall, för din och min dels, Tommy, så är det ju en del av vår yrkesmässiga vardag i decennier.
Uppväxt nästan.
Vi jobbade ju i den här miljön med de här personerna som vi har också uppvuxna med.
Men ni hade ju så fin förmåga, eftersom läckert. Ni vet hur det funkar. Så var ni ju så duktiga på att kittla ur dem ett par härliga historier. Och även att vi övriga som inte har suttit med på vid sändningar fick nästan känna hur vi var en del av en sändning och dess problematik och utmaningar.
Ja, kul. Och tack också till världsstjärnor som har ställt upp i sporthuset. Jag menar, vi har haft en av världens bästa volleybollspelare hos oss, Isabel Haak, vid ett par tillfällen dessutom. Vi har haft vid ett par tillfällen beachvolleystjärnorna som jag tror kan bli ett av de stora svenska OS-namnen i Paris, Åhman Helwig.
Det där ser jag fram emot.
Ja.
Alltså, David Åhman, Jonathan Helwig, yes, som ska spela i sanden då, som de fixar till där i parken under Eiffeltornet. Det ska jag kolla på. Det ser jag faktiskt fram emot, nästan på den nivån som jag ser, för det, varje OS är grejen tycker jag, när de har den här väntan på 100 meters finalen, världens snabbaste människa, det är det manliga loppet då, när de har den här tystnaden som sänker sig på stadion i väntan på färdiga och skottet så de får skubba. Det tycker jag är häftigt. Men även beachvolleyn faktiskt. Mm.
Ja, så att i och med att jag, och det gör ju ni också Lasse och Jens, man lever och brinner för sporthuset, så egentligen det som jag vill ta med.
Och brinner?
Ja.
Ja. Vem tänder elden då?
Ja, men det tar vi om stund. Nu ska ni få plocka fram vad ni tycker. Jag är fri sugen på att ta det direkt, men gärna några tankar från er också om 2023.
Källströms fotboll.
Det är svårt att, för min del att prata om 2023 utan att nämna VM i Australien. Det kommer att förbli ett av de allra starkaste minnena, tror jag faktiskt, rent fotbollsmässigt i, när man summerar långt, långt senare också. Hela den här uppbyggnaden inför ett hemma-VM och de förväntningar som var och de utsålda arenorna som fanns där, och så när det dyker upp lite problematik i det hela så liksom spetsar det till det hela. Sam Kerr skadad och liksom innan vi mer eller mindre ska dra igång det hela. Alltså det blir så otroligt starkt. Det är klart att straffsparksläggningen mot Frankrike var en helt galen historia, och när galna historier faller ut på ett positivt sätt så blir ju det extra starka minnen som finns. Men också när man är upptryckt mot väggen och i ett svårt läge och vi möter Kanada och måste vinna och det är ett svårt motstånd och vinner 4-0 och man får gå det där ärevarvet runt arenan och bara ta emot tillsammans med spelarna all kärlek. Publik och tittarrekord. Årets ord 2023 i Australien. Matilda. Det blev det. Det är Australiens motsvarighet till Jerringpriset, det finaste idrottspris man kan vinna, till The Matildas. Alltså den här stackars säkerhetsansvariga Kirsten, som hon heter, för The Matildas. Alltså hon har fullt upp, för att de här spelarna har ju gått från att vara populära till att mer eller mindre vara mega superstjärnor. Så liksom att ha fått vara med på hela den resan i samband med hemma-VM i Australien 2023 kommer att vara ett minne för livet. Ett starkt och varmt.
Well, we watched the World Cup and I guess an obsession started with the Matildas.
Everything. I love them. Just see that brick wall.
We love the Chilis. We can't wait to support them.
Last time we were here, we had like barely anyone here and like, look, we sold out all three games. So like, couldn't be proud of the girls.
They're all favourites.
I think it's inspiring. You just want to get part of the atmosphere. You want to back them everywhere they go now. So it's just, yeah, we love them so much.
And write the Matildas into history. Cue the party! An epic night for Australia.
Men jag tycker annars också att när du helt plötsligt fann dig i en gråtande famn där, så återfanns du hos, vad var det, idrottsminister? Du hade ingen aning vad det var för människa. Så var det idrottsminister som storbölandes efter att Matildas hade slagit Frankrike, var det väl? Ja. Som du fann dig i en stor sväng om på inneplan. Det är sådana där grejer, det är klart att det fastnar ju, va?
Ja, det gör det.
Det var ju svårt bara, eftersom man höll så himla mycket på Australien, eftersom du var där, Jens, samtidigt som Sverige var med i matchen. Så det här bronsmatchen var ju ett elände.
Ja, elände. Men det balanserar ju. Sverige vann ju den, så vi hyllar ju Australien ännu mer nu. Ja,
precis. Allt för Sverige.
Varsågod.
Allt för Sverige.
Ja, vilken resa det var. Vilken resa. Ja. Och du då, Lasse?
Nej, men alltså, jag, så här är det ju. Att Erik Dahlberg är ju en sporthuset vän. Han skriver nu om sina fotbollsupplevelser. Han ger ut en egen liten bok som heter Denna fotboll. Mm. Och det där uttrycket har jag ju fastnat för. Jag tror många kan göra det också. Därför att hur spektakulära och märkliga händelserna än är på en fotbollsmatch, vilka individuella grejer du uppfattar och ser eller så kan du alltid säga, ah, denna fotboll.
Mm. Och det kan vara både lite plus, riktigt klok på den.
Ja, men det kan vara plus och det kan vara minus. Men jag vill använda uttrycket, jag snor det nu utav Erik Dahlberg och säger, denna idrott. Även om jag vill ta två grejer här. Jag har tre stycken saker som jag vill säga under rubriken magiska ögonblick. Som ju, för idrotten är ju så här. Den bjuder ju på saker och individuella prestationer och händelser som nästan inte går att uppleva igen. Jag kan liksom sluta ögonen och se var och en av de här tre enskilda delarna jag nu ska snacka om. Och ta det med mig från året 2023. Och be dig som lyssnar också att kom med dina egna idéer om vad det är för något magiskt ögonblick ifrån idrottsåret 23 du har. Jag har tre grejer. Först och främst vill jag nämna det du var inne på. Sam Kerr, Australien mot England. Det står 1-0 till England i semifinal och hon har ju varit skadad och kommit in och bla bla bla. Det kan allt det där. När jag varit med under den där turneringen. Och så får hon ta på bollen när alla andra är helt trötta. Man tänker, hon orkar orkar ju ingenting. Och så springer hon, inte 15, inte 20, inte 25, utan ja, inte 40, inte 45, utan det är väl 60-65 meter med bollen under full kontroll. Och så drar hon på en sån sju helvete smällkaramell, förstår ni. Rakt i, upp i, där bollen verkligen aldrig räddas utav målvakten. Och i, på, inför hemmapubliken tar emot det massiva jublet.
Motor kör och ni hör själva, nu stiger förväntningarna. Ford finns på andra sidan. Kör håller i, väntar på att Ford ska komma. Testa skott själv, skjuter i vinkel. Vilken mål! Sen kör! Det är ett fenomenalt mål!
Och jag sitter och ser den där prestationen och tänker, det är ju inte möjligt. Hon ska inte kunna orka det. Hon ska inte kunna ha den kontrollen. Hon har varit skadad och allt detta. Ett magiskt individuellt idrottsögonblick ifrån denna idrott som den här gången var fotboll. Nästa exempel. Alltså det här har jag sett så många gånger så det är inte klokt. Viktor Lindelöf. En duglig fotbollsspelare på att slå crossbollar sådär. Men han slår alltså en suverän macka ut i en ytterposition till Marcus Rashford. Mm. Och han slår ett ganska dåligt inlägg. Detta är Goodison Park, det är Everton, Manchester United i en vanlig Premier League-match som han sitter och såsar i den 9:e, 10:e minuten eller vad det nu är. Och då är det Alejandro Garnacho, den här som jag har svårt för honom. Jag gillar inte riktigt attityd. Jag tycker han verkligen är ett grisig och grinig. Alltså som lirare, va. Han ska hålla på och jäklas med straffpunkten. När motståndarna har straff, tänk Jordan Larsson i Champions League-mötet på Old Trafford mellan Manchester United och FCK. Med Larsson spelar i Köpenhamn. Men i alla fall, han lyckas alltså med ryggen mot mål med en manöver som inte är möjlig. Försök beskriva den om ni kan. Cykelsparka bollen med en sån enorm kanonträff så professorer sitter fortfarande och beräknar hur det här är möjligt. Tänk Zlatan Ibrahimovic och klackmålet mot Italien i VM, i EM, förlåt, i Portugal 2004, det är liknande. Och det är, ja, det är nog ett utav tidernas vackraste fotbollsmål.
Mm. Bra gjort att Dalot som drog sig in, Rashford. Dalot kommer ut igen och möter och så skickar han in bollen. Oj! Oj! Jesus! Det är Garnacho! Det är det snyggaste jag sett sen Wayne Rooney gjorde mål på samma sätt i derbyt mot Manchester City. Jesus!
Och jag får det från ingenstans när jag sitter och tittar på Everton Manchester United. Och jag får det av Alejandro Garnacho av alla, som jag ju nu måste erkänna att jag gillar lite mer. Och så det största och mest magiska ögonblicket som jag kommer att ha med mig, och det är, jag vill prata sönder om det finns någon som tycker, men nej, det är Daniel Ståhls, alltså när han, vad säger han själv säger, ben som stridsvagnar eller vad han säger, han går in efter att ha tappat ledningen i VM-finalen i diskus i motståndarens sista kast, så är han helt plötsligt tvåa, han har tappat allt, så går han in och skickar på VMs längsta kast genom alla tider.
Ja, det är helt magiskt. Det är idrottspsykologi rakt igenom. Alltså det, jag fick sån kick där efter när Christian gjorde 17-02, så tänkte jag, nu ska jag inte ge upp utan jag ska ge 1000% fokus och bara vara så stor i rörelserna som möjligt att ta i, inte bara den. Och allting bara stämmer. Det är häftigt. Och jag såg inte hur långt det var riktigt. Jag såg på tv-skärmen, men sen så jag visste inte hur långt det var. Så att, men sen när resultatet kom upp så inser man att jäklar, det här var ju långt.
Det omöjliga blir varenda år möjligt, och det är nog bara inom idrotten. Så tack så mycket för att vi i Sporthuset får snacka om det som ger oss oförglömligheten.
Denna idrott.
Gott nytt år 2024.
Jag kommer att ge er tre datum att se fram emot 2024 och tre händelser som jag tror kan bli spektakulära och för vissa riktigt viktiga också. Jag börjar med 30 april. Det är den sjunde och avgörande finalen i hockeyallsvenska slutspelet. Nu kanske ni vet vart jag är på väg. Det högst rankade laget, det är de som har hemmaplan i den sjunde avgörande matchen. Jag räknar med att det kommer att vara Brynäs. Men på andra sidan står vinnarna. Och i matchen, i slutskedet, Brynäs målvakt klarar inte av att hålla Daniel Rahimi slagskott från blå linje. Och Alexander Wiklund är snabbt framme och rakar in returen till 4-3 med 23 sekunder kvar av tredje perioden. 23 sekunder kvar innan 23 års väntan är över. Efter en otroligt tajt finalserie är det laget från Björkarna stad som står som vinnare och avancemanget till elitserien är klart. Euforin i Umeå vet inga gränser och den 30 april 2024 kommer för alltid att minnas med värme i Björkarna stad, Umeå. Nästa datum är den 14 juli. 14 juli är det EM-final i fotboll på Olympiastadion i Berlin. 8 av 10 lag på världsrankingens topp är europeiska lag och det är bara Argentina och Brasilien som saknas. Förresten, där ligger Sverige på en 26:e plats på världsrankingen. Tysk logistik och organisation. Det här kommer att vara ett mästerskap som kommer att funka. I och med att det är i mer eller mindre Europas mitt så kommer fans och inramning att finnas plats i det här mästerskapet. Det kommer att bli helt sagolikt tror jag, även om inte Sverige finns med där. I finalen den 14 juli så tror jag Frankrike möter Tyskland. Tyskland säger många, va? De har inte alls fått det funka. Nagelsmanns oerhört kritiserade landslag som experimenterat och mer eller mindre stapplat sig fram till hemmamästerskapet får helt plötsligt ihop det, tror jag. Och hela Tyskland går bananas. Inramningen i finalen är både elektrisk och magisk på samma gång. Och håll koll på Jamal Musiala, Bayern München-spelaren i det här mästerskapet. Kan det till och med vara han som avgör den här finalen? 14 juli får vi svaret. Tredje och sista datumet är 10 augusti. Då är det OS-tider. Och i det här fallet så är det OS-fotbollen på damsidan som jag skulle vilja highlighta. Det krävs 6 matcher och en match var tredje dag för att ta sig fram till en OS-final. Mm. Det finns verkligen mycket som kan bli bättre i OS-fotbollen, som att till exempel innehålla fler än endast 12 lag på damsidan. Det är ett skämt att Europa endast får representeras av 2 lag förutom värdnationen Frankrike. I den här finalen, där möts hemmanationen Frankrike. Jag tror de tar sig dit faktiskt. Och såklart, det med Tillas. Skriv in 10 augusti klockan 17.00 i er kalender. Där får vi svaret. 2024. 3 datum att hålla ögonen på.
Gott nytt år 2024.
Nu är man ju nyfiken på att få reda på, du brukar vara pricksäker när det gäller vem som ska tända den olympiska elden, så vad har du för profetia inför Paris 2024?
Ja, men låt mig bara först säga det om det som kommer här i sommar, att det kommer bli speciellt. Games wide open. Ouvrons grand le jeu. De vidöppna spelen. Slogan för Paris OS 2024. När den franska huvudstaden för tredje gången arrangerar de sommarolympiska spelen. Och det är en slogan, ett etikett som ska vara som en motpol till de 2 senaste olympiska spelen i Tokyo och Peking där det var coronapandemin. Men innan jag avslöjar eltändaren. Traditionsenligt, med drygt halvår till spelen som inleds 26 juli och spår sista fackelbäraren, så måste jag bara säga det att förresten, var kommer den brinna någonstans elden under mästerskapet? Det kommer nog inte vara på Stade de France, friidrottsarenan. Det ligger ju lite utanför. Många tror att den kommer brinna i själva Eiffeltornet. Men det vet vi inte än.
Cool.
Och så måste jag bara säga det, för det är ju en del av OS-invigningen, att för första gången i de olympiska sommarspelens historia kommer ceremonin inte att äga rum på en stadion. Vet ni var det kommer hållas?
Vi får ju hoppas att det är i närheten av Eiffeltornet, annars undrar man ju vad de ska skjuta med för någonting, för då får det börja brinna där.
Ja, det stämmer. Den kommer hållas i hjärtat av staden, längs dess huvudartär, längs floden Seine. Det kommer alltså bli, kan man säga, en 1,2 mil lång invigningsarena där 500 000 åskådare väntas kanta gatorna. Säkerhetsarbetet vågar jag inte ens tänka på. Låt oss fokusera på det positiva. Det här kan bli tidernas OS-fest om allt går i lås. Alltså, en parad av idrottare som kommer hållas på floden med båtar för varje nationsdelegation. Utrustade med, hur många kameror tror ni totalt? Jo, 130 kameror. TV online-tittare ska kunna se idrottarna på nära håll. Det här kommer bli speciellt. Och den sista fackelbäraren som då ska sortera in sig bland legendarer som Cathy Freeman, Mohamed Ali och Paavo Nurmi. Det var ju Tokyo, tennisspelaren Naomi Osaka, dessförinnan i Rio, maratonlöparen Wanderlei de Lima. Wanderlei who, sa vissa. Många trodde ju att fotbollstokiga Brasilien skulle välja Pelé.
Ja, alla utom du får man väl säga.
Mm. Nu spekuleras det också i att fotbollsspelare som Mbappé, som ju faktiskt kan vara med, han vill vara med i OS, Mbappé. Han kan bli en av tre överåriga spelare i denna U23-turnering. Ska han tända elden, Kylian Mbappé? Det var ju så att Platini, han tände elden i vinter-OS 92 i Albertville. Och så spekuleras det i världsrekordinnehavaren i stavhopp, Renaud Lavillenie, som gör sitt sista OS kanske om han kommer till start. Tidigare olympiska mästare Marie-José Perec, som så vackert sprang hem smäckert dubbla guld i Atlanta OS 200 och 400 meter. Och rätt svar är en pyjamasbrottare.
En judokille eller tjej?
Avsnitt 7, Lasse.
Det här morgonrockens mysterium blir morgonrockens mys för mig. Därför att judo är inte en idrott som handlar om att vinna. Därför att Igoro Kano sa så här: det här ska inte vara en sport, det ska inte vara en tävling. Det ska vara balans. Och för mig är elitidrott tävling varje dag. Och att de tävlar i judo, det är bra gjort med tanke på att grundaren inte ville det. Avslutningsvis, Torsten Äremark, och vi som är uppvuxna i min generation, 60-talister, vi vet att Torsten Äremark, alltså krönikör, journalist, kossör, körde sommarprogram på ett strålande sätt. Han blev utsänd när judo för första gången fanns på det olympiska programmet 1964. Och då beskrev han judosporten på följande sätt till sina lyssnare hemma i Sverige. Han sa, och läsare, han sa så här: hur ska jag förklara en sport som är brottning med morgonrocken på? Jo, pyjamasbrottning.
Då dömde du ut judo som pyjamasbrottning.
Nej, jag definierade klädseln. Jag dömde inte ut själva
sporten.
Vad är
det som får dig? Men en kille eller tjej från judo? Att tro? Är judo så stort i Frankrike, eller?
Nej, det skulle jag inte säga. Men det är ju, han är oerhört populär. Han heter Teddy Riner. Och han är ju då, han har tagit 10 VM-guld, vunnit 3 OS i rad i olika discipliner i judo. 34 år kan han nu ta medalj i sitt fjärde raka spel. Och jag baserar också lite på att han var ju ledare för de aktivas kommitté i själva budet för OS 2024. Han är dessutom uppvuxen i Paris, i utkanten av Paris, i en förort. Så att ett namn som vi kanske inte känner till så många i Sverige, Teddy Riner, oerhört populär i Frankrike. Med risk för att du kommer uppfatta samma sak som det var i, vad var det? Aten-OS, när det kom in en brädseglare. Du sa, vad är det för snedseglare, Lasse?
Seglare var ju rätt, jo, i varje fall.
Då ställde de ju till det för sig med de här som blev skadade, dopingavstängda, Tano, ja, och någon till.
Ja, det blev inte det man hade tänkt om. Ja. Men Teddy Riner.
Cool.
Judo.
Där ser man.
Han kommer att tända elden. Det är min profetia.
Gott nytt år 2024.
Jag apropå Frankrike, jag tänker faktiskt på det du var inne på, Jens. Jag tänker på Zidane. Mm. Vadå? Jo, Zinedine Zidane, som ju var rubrikernas person i samband med senaste stora fotbollsfinalen på Olympiastadion i Berlin. Det är ju dit EM-finalen kommer tillbaka. Och minns ni hur det var i VM-finalen 2006? Italien vann på straffsparkar mot Frankrike till slut. Men kommer ni ihåg att det var Zinedine Zidane som var den stora huvudrollsinnehavaren, om jag får säga så? Vi har snackat om det i sporthuset flera gånger. Nämligen när han skallade. Han gjorde sin sista stora match på den internationella scenen för franska landslaget. VM-finalen, han skallade ju Marco Materazzi, den italienska mittbacken. Båda blev förresten avstängda av internationella fotbollförbundet FIFA efteråt lika lång tid. För Materazzi hade ju sagt någonting, det har skrivits bok om det där till och med. Men jag tänker på Zidane faktiskt när vi pratar om EM-finalen, för det är Olympiastadion i Berlin som gäller igen.
Ja, och Zidane och VM-finalen, då går ju pilarna också till OS-arenan för friidrott i Paris. Ska vi avsluta med en koppling till
det? Stade de France då?
Ja, för det var ju så att där blev han stor guldhjälte, ja, i den VM-finalen.
1998, nybyggda Stade de France, Zinedine Zidane, som gjorde 1-0 och 2-0 i den första halvleken. Båda målen på nick. Mm. Det var ju en säregen upplevelse för alla fransoser den där matchen. Det var en häftig VM-final överhuvudtaget. Frankrike mot Brasilien. Slutresultatet blev 3-0.
Mm. Och nu nya mästerskapsminnen på gång i Paris. Och vi kan väl avsluta med, ska vi göra det som slutlåt, som en koppling till allt detta, nämligen den franska nationalsången.
Ja, den sjunger de ju, den franska publiken, när man börjar vinna matchen när det är 5 minuter kvar.
Ja, just det, så är det.
Jaha.
Marseljäsen alltså. Vi avslutar så och är tillbaka sporthuset den 4 januari. Men dessförinnan vill vi rekommendera vårt nyårsdagen avsnitt och det kommer en kärleksbombning special som ni gärna kan lyssna på. Men i väntan på det så säger vi helt enkelt gott nytt år.
Gott nytt år. Ja, Le jour de gloire est arrivé heter det ju nationalsångens ny olympiskt tema när glädjens eller gloriens dag är där. Hälsa Norrland, Jens.
Ja, men det gör vi. Bra, bra. Hej då.
Härligt.
Ha det bra.
Tack.
Ha det bra.
Hejdå.
Gott nytt år.
Hej då.
Remove the headphones to give that a proper listen to.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie.